Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Det är söndag och det är söndagsskolan.
Mm.
Hej Ann.
Hej Anna-Karin.
Innan vi ger oss i kast med dagens ämne så måste jag ju fråga dig, vad har du irriterat dig på sedan vi såg sist?
Alltså jag har irriterat mig på en sak som jag irriterar mig på alltid, och det är min man. Men mer specifikt, det är faktum att han, likt alla andra män, aldrig har lärt att torka av en diskbänk.
Runt på liksom där arbetsytorna, är det det du talar om?
Ja, men alltså jag vill ha en fläckfri diskbänk.
Ja.
Jag vill inte ha några smulor, jag vill inte ha några liksom fingeravtryck, jag vill att det ska vara fläckfritt. Jag går ut i köket, han har kanske gjort en ostmacka, så går jag och säger, så varför har du inte torkat av diskbänk? Så säger han, det har jag ju.
Aha, ja. Det vill säga han menar, jag har ju plockat undan osten och smöret.
Ja, men det är som att alla män jag någonsin har levt med, och de är ändå några stycken kan jag säga, de tror att det finns en liten osynlig tomte eller ett hembiträde som går att plocka undan efter dem. Men det, den tomten är jag.
Okay.
Och ibland är jag trött på var den tomten.
Tomtemor.
Ja, osynlig dessutom. Ingen tackar mig.
Men du, då ska jag säga så här, att när jag gick och hade hemkunskap på högstadiet, då överhörde jag två hemkunskapsfröknar som pratade medan vi stod och knådade någon deg eller något liknande. Och då säger hemkunskapsfröken 1 till hemkunskapsfröken 2, ja du vet, jag tycker det är så tillfredsställande att köra över hela diskbänken med Svinto när jag kommer hem från jobbet. Och då tänkte jag att det var väldigt fattigt. Ja. Så Ann, blir inte sån.
Nej.
Nej.
Jag ska undvika det där. Det låter förfärligt. Men det är tillfredsställande när köket är välstädat. Kan du hålla med om det?
Jo, visst är det. Jo, ja, nej, jag tycker inte heller om när det är snaps på bänken.
Nej. Nej, men det är skönt när man så känner, nu stänger vi köket för ikväll. Då brukar jag säga det till min familj, nu har köket stängt. Mm. Men då kanske de ändå vill ha en macka. Sen är man där igen.
Ja.
Vad har du irriterat dig på?
Det är tvångsmässigt sia uthängandet av tvätt när man bor väldigt nära varandra, alltså i ett villaområde.
Ja, jag kan säga det.
Ja, alltså det finns ju något romantiskt i att hänga ut tvätt om man bor på landet och det är långt till närmsta, det är lite som i Ulf Lundells öppna landskap. Jag förstår den bilden, jag förstår romantiken i den. Men när
det
man
luktar
har
trevligt också, tycker jag, med tvätt.
Ja, och den svänger i vinden och
ja,
allt
det
sånt
är
där. Men när man har tomt på sig 500 kvadrat eller mindre, då blir det ju väldigt i ögonfallande med grannens kalsonger och trosor och BH.
Ja,
och allt
den
sånt
vill man
där
inte ha. Så jag tänker, nej, mer lakan är trevliga.
Lakan kan vara trevligt. Ja. Jag har problem med detta. Jag kan också säga att det är lite någon slags skruvad grej hos mig själv, att det inte är helt rimligt att reta sig på detta. Men jag gör det.
Men är det inte så att liksom, man ser då grannens kalsonger och så tänker man, jag vet inte vad man tänker, men man tänker inte bra saker.
Nej, och jag menar, höjdpunkten var väl här, eller om jag ska säga bottennoteringen snarare, när någon i grannskapet hade en utomhusbjudning invid en tvättvinda med underkläder på. Jag kan inte förstå det.
Vad var det för någon bjudning de hade egentligen? Det här påminner mig om när jag bodde i ett radhusområde i Lund som heter Genghis Khan, som är ett rätt speciellt område. Hur som helst, då så blev vi inbjudna av en grannfru på någon slags sexleksaksparty. Alltså det var som typ ett Tupperware-party.
Ja,
men det kom,
ja,
någon,
jo,
från
det
något ställe som
hette,
ja, precis, ja, från Lusthuset eller Lustgården, och skulle demonstrera olika sexleksaker. Och då var det en grannfru som hette Annika som då köpte en svart buttplug till sin man.
Mm.
Som hon skulle använda på honom. Och jag bodde kvar där 1,5. Det var enda gången jag såg den här stackars mannen så tänkte jag på den jävla buttpluggen. Jag kunde aldrig se på honom utan tänka på buttpluggen. Och jag ville inte göra
nej,
det.
Har han den i eller inte?
Ja. Vad tycker han om den egentligen? Och han får upp den så här. Ja. Ja. Eller hur liksom hur. Ja. Ja, det var mycket.
Det blev för nära.
Det blev för nära. Man vill inte säga grannens kalsong om man vill inte veta att de har en buttplug.
Nej.
Låt oss slippa den sortens oönskade.
Man vill inte ha snaps på köksbänken. Nej.
Inga buttpluggar, inget snaps.
Nu snarkar han när det inte kluckar.
Dagens ämne.
Ja, dagens ämne. Det handlar om skillnaden mellan personen och personen som man är. Man kan ju också säga att du har något av en persona, Anna-Karin.
Mm-hmm.
Jo, men det finns ju en bild av dig i offentligheten, faktiskt. Som i sig är lite motstridig, tror jag. För det finns nog en bild eller en, liksom, ett försök att göra det till liksom, ett ganska osjälvständigt våp. Och det drabbar alla vackra kvinnor. Alltså kvinnor som också anspelar på sin kvinnlighet. Du klär dig väldigt feminint.
Mm.
Och då kan man använda det emot det. Då är inte du seriös. För i Sverige är det så. Om du ska vara seriös måste du vara jävligt ful.
Jo.
Jag låg ju tidigare på det anrika förlaget Bonniers. Och då var jag en så kallad seriös författare. Så när jag skulle ta författarfotografier så fick jag aldrig as min kös. Och jag blev aldrig B-retuscherad. Medan de jävla deckarförfattarinnorna, de fick både sminkös, hårfrisör och bli superretuscherade.
Uh-huh.
Och då såg de ju snyggare ut än jag, fastän jag i verkligheten var snyggare, tyckte jag själv i alla fall, på den tiden. Så det är någonting med det här, liksom, att är man liksom lite för snygg, man har ansänkt sig lite för mycket, så är man inte seriös. Och det kan jag känna att den bilden har funnits av dig, särskilt när du samarbetar med Ivar. Att han är liksom den stora tänkande mannen och sen så har du varit någon slags sekreterare.
Jo, nej, men det har plågat mig en del faktiskt under den här dryga året. Ett och ett halvt år snart som sedan genusdoktrinen utkom. Och jag hade någon slags kulmen i detta faktiskt när det var förra midsommarhelgen som Ivar skrev till mig att vi skickade så här texter när boken blev omnämnd någonstans så delade vi dem med varandra för att
precis,
vi ville hålla koll på
precis,
det.
Och
då var det en podd med Liv Strömqvist och Caroline Ringborg tror hon heter. Som,
Ringskog,
ja just det, precis.
Lilla Drevet eller något sånt.
Nej, en podd söker sin varg.
Just det, så
eller
är
en
det.
Varg söker
en
sin
varg
podd.
Söker sin
ja,
podd,
precis.
Så är det, ja, precis.
Ja. Som gick igenom och skulle avhandla boken då i ett ganska långt avsnitt. Och så skrev Ivar så här, jag har inte lyssnat på det nu. Men, nej, men jag kan lyssna, så jag, för jag skulle ändå ut och cykla en runda.
Ja.
Till saken hör att jag har varit ett fan till Liv Strömqvist tidigare. Jag har ofta köpt hennes serie, alltså böckerna. Och rekommenderat det hon har gjort. Jag har haft det som så här, gå bort present då. För jag tyckte att det har varit roligt och fyndigt och så. Men väldigt stor del av det här programmet handlade om att på olika sätt göra ner mig på det vis som du just beskrev då. Det vill säga att man hånade hur jag såg ut och hånade min dialekt. Och i mina minnesanteckningar i boken, alltså de som är utdrag från när jag arbetade på Nationella sekretariatet, så nämns vid ett par tillfälle Supernanny-produktionen. Därför att den pågick samtidigt som jag jobbade där. Jag spelade in avsnitten samtidigt. Så det är inte så att det, liksom, det var en del av skeendet i mitt liv
precis.
Då. Det var en sån grej som liksom fastnade i mitt minne. Då gjorde de en grej av att håna mig för det. För att jag ville på något sätt, liksom, jag trodde att jag var någon genom att skriva in det. Va?
Jag förstår, så löjligt.
Ja. Men det där fastnade, för jag kände att under tiden som jag lyssnade så gled det här med person och person att det gled isär för mig. De skapade någonting kring min person som inte var jag. Och jag kände mig liksom nästan som jag förminskade och tillintetgjorde en av de där förfärliga cykelturen. Jag kan ju bara, man kan ju också bara strunta i det. Men det är svårt ibland att göra det.
Ja, men det är svårt. Alltså, går jag in i liksom den persona som har skapats kring mig har ju handlat om att jag är en ond människa. Vilket ju är en ganska förfärlig sak att bära på. Och jag menar, det är klart liksom att hade det varit en enstaka person som hade hävdat något sånt hade man kunnat skaka av sig det. Men när det är så många har varit under så lång tid som det faktiskt var i mitt fall så går det in i en. Och man, i alla fall jag började till slut ifrågasätta mig själv. Jag kanske är en väldigt dålig människa. Kanske är jag en ond människa. Kanske har de rätt. Jag skrev en bok som heter Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva som handlar om liksom ångest och självmordstankar och så vidare. Och då skapades ju snart en bild av mig att jag var en väldigt skör och kanske galen människa. Som var liksom helt otillräknelig på olika sätt. Men jag har ju tänkt sen i efterhand att jag är hellre galen än ond. Alltså jag går ju hellre omkring och bär på personen att vara liksom den här lite sköra, trasiga, oberäkneliga kvinnan. Än att vara den kvinna som jag senare blev. Alltså jag blev tilldelad rollen av att vara den kallhamrade, cyniska ja, alltså faktiskt ibland direkt ondskefulla människan. Och det har jag haft väldigt svårt att hantera, måste jag säga. Men överhuvudtaget är det väldigt svårt, för att det där att definiera någon annan, det är också en, alltså det är ett maktutövande, men det är också en våldshandling på många sätt. Det är ett maktutövande och ett sätt att äga den andra. Jag vet inte hur bekant du är med Bibeln. Jag vet inte riktigt vad du har för religiös bakgrund, Anna-Karin.
Nej, men någorlunda är det. Den finns i mig.
Du känner till skapelseberättelsen.
Ja, självklart.
Och där namnger ju Gud alla djur. Och det där, när man namnger något eller någon, så äger man också det. Så det är ett sätt att ta kontroll över skapelsen. Ja, att säga att detta är ett lejon, detta är en kvinna och så vidare. Mm. Och när någon säger om mig att jag är fascist eller att jag är neandertalerhöger eller vad det nu är de säger, då är det ett sätt liksom att äga mig och att ta ifrån mig rätten att definiera mig själv. Precis som de gjorde i den här En varg söker sin podd, att då skulle de bestämma vem du var. Och ja, det är ju förfärligt att fråntas den makten.
Precis, och jag har funderat mycket, det har ju säkert du också gjort, på vad gör man? Vad kan man bjuda, på vilket sätt kan man bjuda motstånd? Ja. Både inom sig själv, alltså för att hålla ihop det här. Ja. Eller för att hålla fast vid att man vet vem man är. Man vill inte bli den namngivningen eller den definitionen som någon annan har gjort. Men också för omvärlden då visa, betraktarna, så att jag är inte den personen som de har skapat här. Utan jag har andra kvaliteter eller värden eller en annan person inom mig. Och jag minns att den där episoden som jag berättade om innan, jag pratade med Lena Andersson om just det. För jag var så ledsen och allt sånt där då. Och så sa hon så här till mig: jag tycker att du ska höra av dig till dem och säga att du vill träffa dem och prata med dem om varför de gjorde så. Och jag vågade faktiskt inte det. Däremot skrev jag en text om det som gick ut och som blev liksom en grej och så. Men jag har tänkt i efterhand att hon hade rätt i det, att det är egentligen det man bör göra, att man så att säga närmar sig den här namngivaren eller den som försöker skapa och påverka din persona och din person därigenom också, och fråga: varför gör du så? Vad menar du med detta? Och det är lite det du kommer att göra gör i din bok och i de efterföljande samtal som kommer att komma nu kring Fallet.
Precis. Jag har skrivit en bok som heter Fallet och som är ett sätt att försöka förstå för mig själv då vad det var som hände med mig och med bilden av mig mellan 2016 och 2018, där jag liksom på något vis, därför jag hade ju en persona innan som var något annat, där jag var respekterad, betraktades som en intellektuell, var välkommen överallt, jag fick sommarprat, jag hade en egen tv-serie, SVT och så. Och sen ganska snabbt så förbyttes den bilden till att jag var den här liksom kallhamrade, känslokalla, rasistiska människan som jag inte alls kunde förlika mig med att jag skulle vara. Och då kan jag ju se, när jag har tittat på de åren och det som skrevs, att det finns ju en handfull personer som drev detta ganska hårt. Så de, det är väl ett dussin ungefär, som var värst. Det var ju många som deltog i detta naturligtvis. För först skrev jag en lång lista på alla som på olika sätt, och nu pratar vi inte om hur folk har twittrat, för det är skit, utan det handlar om texter som har publicerats.
Kultursidor,
ledarsidor och så vidare. Och då var jag uppe i 60-70 personer. Men jag bantade ner den listan till de 12 som återkommande har angripit mig utifrån sina plattformar, som till exempel kan vara Expressens kultursida, Sydsvenskans kultursida och så vidare. Och skickar till dem den fysiska boken med ett brev där jag vill öppna upp för ett samtal. För jag tror att det är viktigt att vi pratar om den sortens maktutövande som det är att definiera en annan person på ett sätt som han eller hon inte går med på. Jag tycker att
det liksom, och inte göra det i dialog, för det är det också, att precis, man inte gör det i dialog. Nej, man bjuder man inte upp till debatt, utan man vill bara så att säga förstöra eller förgöra också den andra personen.
Exakt, och det är så intressant, för det finns en norsk psykolog i Norge som har också haft flera fall av rejäla drev, och i ett fall så var det en politiker som till slut tog livet av sig. Det är ett fall som påminner rätt mycket om fallet med Benny Fredriksson här. Det handlar inte om MeToo, utan det handlar om något annat. Men i en bok som handlar om MeToo-rörelsen i Sverige och efterspelet där, bland annat Benny Fredrikssons självmord, så citeras den här norska psykologen som säger att en människa kan klara mycket kritik så länge kritiken handlar om enskilda handlingar eller yttranden. Men det är mycket svårt att hantera kritik som handlar om ens person.
Ja.
Och fortsätter då med att skriva att Detta är kunskap som vi egentligen har med oss från barnsben. Att när vi vill skada en annan människa så säger vi du är ful, du är dum och så vidare. Snarare än säger att det du sa stämmer inte. Alltså man går direkt på personen. Och det är så som diskussionen eller tonen i offentligheten väldigt mycket är idag. För att under de åren som jag kände mig kraftigt motarbetad på samma sätt som du har blivit ifrågasatt. Och då, jag säger det fullt medvetet, du har blivit ifrågasatt. Det vill säga, det är egentligen inte din argumentation som har blivit ifrågasatt, utan det är du, det är dina bevekelsegrunder. Och så har det varit med mig också. Det är ju ingen som har gått in och tittat på min argumentation som har bemött mig i sak, utan man har sagt, hon har en brun agenda, eller hon har en dold agenda, eller hon är ondskefull.
Ja, precis. Och det som, alltså för, det som varit mest frustrerande för mig har nog handlat om att jag har berövats min handlingskraft och initiativkraft och egen vilja i detta. Mm. Alltså istället att då, som om jag vore inlurad i något, som om jag bara var ett bihang till givare. Precis. Eller så att säga, jag är någon som han har hittat. Som då mot bättre vetande ställer upp på att använda sin, låna sin titel till den här publikationen. Och det gör ju att då blir man på något sätt dubbelt förintad eller förlöjligad i det. För att dels är det inget värt det man säger. Men sen är det så att du har inte liksom valt det du säger själv. Det är någon annan som har gett dig det här manuset. Det gör ju att det är väldigt svårt att kravla sig upp och bara försöka hävda, jo men hallå där, jag kan faktiskt.
Men det är så intressant, för det där liksom har använts mot mig också. Till exempel, nu är jag i sig inne och pratar om Twitterträsket, men den tweeten blev mycket uppmärksammad och gillad. Den person som heter Johan Sundberg, som är en slags vänstertwittrare, som skrev så här: vad hände egentligen med en Heberlein från humanist till fullblodsrasist? Erik van der Heeg hände henne.
Nämen.
Erik är min man och vi träffades hösten 2015. Och det där är något som har återkommit i liksom attityden mot mig. Att jag träffade en man som är någon slags fascist, då tänker man sig. Och då blir jag fascist. Och då tänker jag liksom, alltså vad är det för syn man har på kvinnor och kvinnlighet om man tror att du låter dig duperas av Ivar Arpi och jag totalt byter liksom ideologisk ståndpunkt eftersom jag träffar en man? Så jag förstår precis vad du menar. Det är oerhört förnedrande och förintande att bli reducerad till liksom något jävla känslosvall bara. som är totalt formbar.
Det kräver otroligt mycket att man håller sinnet kallt i det. Att man så att säga ser maktstrategin i det. Och att
för det är
man,
en maktstrategi.
Ja, och klara av att bjuda motstånd mot det. För det är oerhört lätt att bli, så att säga, låta sig svepas med i det och bli den där lilla våta fläcken på golvet istället för att man är någon som står upp i ringen och vill slå tillbaka.
Har blivit en madame med skunk bak och fram.
Jag har funderat parallellt på, nu använder vi ju våra egna historier som exempel här, men det finns ju och andra offentliga personer där jag tänker att man har gjort en sak av att upplösa gräns, för det finns ju såklart hos alla en skillnad mellan det som är ens offentliga jag eller det yttre, så att säga, det som man visar för omvärlden och det som är det inre.
Precis.
Och de eventuella tillkortakommanden eller brister man har i sitt innersta och privata sfär. Men jag läste i somras en biografi av Kerstin Thorvall, Uppror i skärt och svart heter den. Och hennes författargärning och alltså överhuvudtaget publika gärning går ju till ej försumbar del, till väsentlig del ut på att hon blottar väldigt mycket av sina, så att säga, svagheter eller sina brister och sina dubier kring sig själv som mamma och som kvinna.
Som dotter.
Som dotter, precis. Och där hon i andra halvan av sin karriär också skriver väldigt mycket om sin sexualitet och sitt begär.
Och då är hon ju en något äldre kvinna. Och det är väldigt förbjudet faktiskt att äldre kvinnor överhuvudtaget har en sexualitet.
Ja, och den boken som där hon börjar med detta heter ju just också Det mest förbjudna.
Ja, precis.
Eftersom det är det hon berättar om, den äldre kvinnans begär och sexualitet. Ja. Men det som jag funderade på när jag läste den var just vad händer när man så att säga river ner alla skinkorna för sig själv och visar precis allting. Blir det lättare eller blir det svårare? För hon hade ju inget skydd kvar mellan sig och omvärlden.
Nej, det är sant. Sen så undrar jag liksom också, för att den boken som jag nämnde för en stund, som Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva, den betraktades som väldigt själv, utlämnande och som väldigt privat. Jag vet inte om du har läst den. Och det är den ju på många sätt. Därför den beskriver ju också någonting som människor ofta undviker att tala om. Många människor har ångest. Och alldeles för många människor bär på självmordstankar och så vidare. Men det är någonting som man oftast försöker dölja. Jag berättar väldigt utförligt om det. Och det är klart liksom att det gjorde ju att många människor trodde på något vis att de kände mig när de hade läst den boken. Men samtidigt så är det ju bara en sån liten del av den som jag är. Jag menar, det är många år sedan jag skrev den boken, men fortfarande träffar jag människor som är förvånade av att jag är glad. Därför jag är ju ofta på rätt gott humör faktiskt. Sen har jag liksom mina sämre perioder så, precis som alla människor tror jag. Men det är liksom en märklig paradox i det. Jag tror det var det Nietzsche som skrev det, att den som vill dölja sig berättar allt. Mm. För det är ganska intressant att om du avslöjar allt om dig själv så blir du till slut osynlig.
Ja, just det.
Jag tänkte på det med Knausgårds böcker till exempel, som ju också är väldigt detaljerad och berättar liksom om allt ifrån hans innersta tankar till hans städrutiner.
Ja, de är ju självutlämnande och självanalyserande på
precis,
samma gång.
Precis.
Va?
Mm. Samtidigt, om man har träffat Karl-Ove lite som jag har gjort, så är han ju en annan människa. Man kan nog inte, eller du kan aldrig lära känna en människa genom att läsa det som hon eller han skriver. Men det vet man nog inte om man inte känner själv, eller om man inte, för att det här med person och persona, någonting som jag ofta slår mig när jag träffar människor som jag först har fått mig en bild av genom offentligheten, det är att de mycket sällan överensstämmer med den bild som jag eller media eller vem det nu är har skapat av dem. Att det finns ofta en diskrepans däremellan. Och ibland tror jag att det är en medveten diskrepans. För man kan ju också, nu har du och jag pratat om att andra har skapat någon slags personer åt oss. Men man kan ju också medvetet skapa en persona själv. Ja. Det vill säga att man vill framställa sig på ett särskilt sätt i offentligheten. Och det tänker jag, det kan ju ses så bedrägligt, men det kan ju också ses som en rustning.
Jo, precis. Därför att nu när jag hörde när du resonerade här, så tänkte jag samtidigt att på ett sätt är det ju så att jag, som Kerstin Thorvall-exemplet då, eller det exemplet du anför, att man utelämnar ju mycket av sig själv och det som annars man kanske traditionellt ser som privat. Men
precis.
I den berättelsen finns ju samtidigt underlager av saker man då inte berättar. Till exempel när man går tillbaka och tittar på Torvans fall, hennes dagboksanteckningar eller brevutväxlingar, så finns det ju en enorm, en aldrig sviktande självkritik och självgranskning som inte finns i böckerna där hon diskuterar sitt begär eller där hon berättar om sina älskare och sådär. Så att det är ju på ett sätt kan man säga att det finns att man blottar sig och att man upplöser gränsen mellan person och persona, men
precis.
Den finns ju ändå alltid kvar, därför att det är inte möjligt att så att säga, jag kan inte komma på någon som i så fall, hur nära ska man då komma? Det går ju inte.
Nej, det gör det inte. Men jag tycker det är intressant, för att alltså Kerstin Thorvall tycker jag är ett bra exempel på en människa som tycks ha också någon slags självdestruktivt förhållande till offentligheten.
Ja.
För att hon var så självutlämnande och skrev om saker som människor uppfattade som förbjudet och ibland liksom äckligt och frånstötande. Det gjorde ju henne oerhört sårbar. På ett sätt som jag tror faktiskt också plågade henne.
Ja, men det framgår så tydligt när man följer henne liksom i de privata anteckningarna.
Ändå kunde hon inte låta bli.
Nej, exakt.
Och jag tänker på, jag menar som Marcus Birro har skrivit om sitt alkoholmissbruk till exempel. På ett sätt som tror jag gör att människor tycker att de har lärt känna honom. Så det är kluvet därför. Jag tror genuint att vi behöver de här berättelserna.
Ja.
Jag tror att vi behöver Kerstin Thorvalls berättelse. Jag tror att vi behöver Marcus Birros och en massa andras berättelser om alkoholism och missbruk, och vi behöver berättelser om självmordstankar och allt möjligt, därför att vi behöver det för att förstå oss själva också.
Mm.
Därför jag tror nämligen att människor är rätt lika varandra. Men samtidigt så är det någonting svårt med att också exploatera, för det blir ju en exploatering av det allra mest privata. Liksom.
Precis. Men som en twist på det då, för då har jag funderat på det här med att vad de är barn till. Du sa innan, det, när man träffar kända personer och så har man gjort sig en bild genom att man har läst deras böcker eller sett deras filmer, och det stämmer inte. Men vi har ju en hel genre som är barn som skriver om sina kända föräldrar och berövar dem den persona som föräldern skapat genom sin konstnärliga eller författargärning. Vi har haft Anna Wahlgren har råkat ut för
mycket
detta.
Mycket tydligt exempel på det.
Mm. Per Westbergs dotter skrev väl också en bok. Vad finns det fler för exempel? Ja, Torvald kan vi ju nämna igen då. Ett av hennes barn har ju skrivit en text också. Och det finns i Mommy Dearest, det är väl den mest kända Joan Crawfords adoptivdotter som skrev en alldeles förfärlig berättelse om sin mamma. Mm. Blir du illa berörd av sånt? Eller tycker du att det är bra att det kom fram? Eller hur?
Alltså jag tycker det är väldigt svårt. För att fallet Anna Wahlgren, hon har ju väldigt många barn. Och det är väl en dotter som har skrivit då en mindre smickrande beskrivning av sin barndom. Men som jag förstår det så ställer inte riktigt alla syskon upp att det var exakt så. Och det är också så intressant hur vi minns och vad vi minns och hur vi sen liksom omvandlar det till en berättelse om oss själva. Därför när vi skriver om oss själva så berättar vi också för oss själva vem vi är i någon mening. Liksom när vi nu pratar om det här med person och persona så det finns ju liksom kanske en omedveten medvetenhet om vad vi väljer att berätta och på vilket sätt vi gör det. Därför att vi skapas ju också i ett samspel med andra. Som Buber säger liksom att man blir ett jag i mötet med ett du. Mm. Alltså det är bara när vi möts på det sättet som vi också är någon. Jag tycker att alla har rätt till sin berättelse. Så det är klart liksom att, jag menar om mina barn så småningom vill skriva en berättelse om sin barndom och vem jag är som mamma så är de i sin fulla rätt. Jag har inte skrivit särskilt mycket om mina barn men de finns ju med i Jag vill inte dö, vill bara inte leva liksom, såklart som ett inslag. Och jag har ju också använt mig av mina barn ibland i krönikor och andra texter. Mm. Det gör man ju. Liksom, och man kanske använder sig av deras erfarenheter. Man maskerar det lite och sådär. Och det har jag ju gjort utan att be dem om lov. Ja. Och därför så måste de ju ha rätt att skriva om mig om de vill det. Mina barn brukade tidigare, medan jag fortfarande hade en persona som innebar att jag var galen och inte ond, så brukade de skoja om att de skulle skriva en bok där de avslöjade att jag var helt normal.
Ja, det var väl skulle
liksom rasera liksom hela bilden av mig i offentligheten.
Men det var väl en fin kärleksförklaring i sig,
ja,
eller hur?
Det var det. Men samtidigt, så, liksom, det finns något obehagligt med de här liksom, kändisbarnen som... Därför att jag upplever ofta att det finns någon olös konflikt där. Som jag tänker att man kanske kunde ta på hemmaplan först. Innan man tar det i en bok, om du förstår vad jag menar.
Jo, nej, men det som kan störa mig i läsningen av dem. I synnerhet när det är väldigt uppburna. Alltså det är någon slags toppskiktet av författarelitens och avkommorna då, som berättar att det är en så oerhört privilegierad värld.
Absolut.
Och ett privilegierat liv. Alltså undantaget då möjligen Anna Wahlgren här som nog hade det knapert och kämpigt periodvis.
Ja, det verkar liksom lite upp och ner.
Ja, exakt. Men
sätt.
Det finns ju andra berättelser av samma där man avrättar sina föräldrar så att säga genom sin barndomsskildring. Där miljön är en oerhört exklusiv och svårt för kanske om man då har levt haft en annan slags barndom och andra slags föräldrar som inte har ägnat sina dagar åt att skriva böcker på det sättet. Man har svårt att kanske känna igen, man har också svårt att se problemet. För ser är ju att du har haft alla förutsättningar och du har haft tillgång till en massa saker som man själv inte har haft tillgång till. Så det finns något mätt kanske och lite bortskämt över, om jag får lov att säga det, ibland.
Absolut.
Över de där skildringarna. Eller när man ska skriva om historien och riva ner personen som föräldrarna har byggt upp.
Ja, men det verkar också som att, men det, så är det kanske om man växer upp i skuggan av en väldigt känd och framgångsrik person. Att kanske har man ett behov av att göra det, jag vet inte riktigt. För att varken du eller jag har haft sådana uppväxt, utan vi har ju haft liksom... vanliga uppväxter så att säga. Men det är klart att växer man upp med en pappa som är, jag menar, hur känns det att vara Knausgårds barn till exempel? Alltså förstår du, då kanske man har ett behov av att avrätta sin, det här fadersmordet måste ske offentligt för att man ska kunna fria sig.
Ja,
möjligtvis
precis.
Är det så. Men någonstans kan jag tycka att det finns ett begränsat intresse av att läsa det. Jag är inte så intresserad av sådana berättelser, för jag känner mig lite generad när jag läser det. Det blir lite som att se liksom de här grannarnas kalsonger hänga och torka. Ja, men det är liksom lite samma sak.
Jo, nej, men jag kan också tänka så här att i detta, i problemet med när någon skapar en persona som då har det tydliga att det är, man är ond eller galen eller man är fel eller är ett våp eller ett offer på något sätt. Det är ju att när personer faller för de här enkla svartvita kategoriseringarna och därmed säger att jag kan inte läsa vad X har skrivit för att X är si eller så.
Ja, precis.
Och det spelar ingen roll i världen om texten är hur nyanserad som helst och har viktiga poänger i en pågående debatt. Det räcker att personen är, det är just den här personen, och jag går på bilden av att X är rasist eller är höger eller är kommunist eller vad det nu är. För mig är de här kategoriseringarna, det är texten i sig eller inlägget i debatten som måste bedömas. Precis, när det sker, precis, eller när den kommer ut. Och det tycker jag är en sån här förflackning och försvagning av inom forskarvärlden, tycker jag också, där man är mycket, mycket kategorisk i vilka texter, vilka opinionsbildare eller vilka böcker överhuvudtaget som man kan tänka sig att ta del av, därför att man säger att nej, men den här personen tycker inte jag om, för att, och så åberopar man något drag i personen. Ja, men skit i det. Titta på texten.
Ja, men precis. Ja. Men det är som i sån här diskussion, liksom att bemöt argumenten. Hittar de någon svaghet i argumentationen, så speak up för guds skull, så kan vi diskutera det. Jag är alltid villig att ändra min slutsats om det är så att någon har ett bättre argument än vad jag själv har. Det är det som jag tycker om att diskutera. Det är ju tjusningen med diskussioner och debatt. Och man har, det är väl kanske också skillnaden, tror jag, på oss som kommer från en akademisk bakgrund och en seminariekultur, och de som är liksom mer någon slags, jag vet inte om de kommer från ett ungdomsförbund eller någonting.
Jo. Man har köpt ett program.
Ja, man har köpt ett program, och man har lärt sig liksom att man måste vinna på något sätt. Så jag tänker mig inte riktigt i en seminariediskussion att det handlar inte om att vinna diskussionen. Det handlar om att tillsammans nå en större insikt om den sak man diskuterar. Och det är såklart en idealiserad bild jag har, men jag har upplevt att det har varit så ofta, särskilt när jag var doktorand, att jag uppskattade det väldigt mycket, att man kunde sitta tillsammans och i ett antal timmar diskutera någonting som kanske egentligen inte är livsavgörande, men tillsammans nå en lite större kunskap om det här, en större insikt och så vidare. Och det tycker jag mycket om. Jag tycker väldigt lite om de här debatterna som finns liksom typ, eller fanns i Opinion Live, eller för den delen Studiet eller Agenda, som mest handlar på att folk ska puckla på varandra. Och ofta hemfaller åt personangrepp, för jag tycker att, och det är ju såklart liksom, när man inte har några goda argument, då går man direkt på personen. Det brukar jag trösta mig med när jag känner mig angripen som person. Att okej, det är tydligen så att min argumentation är så vattentät, så du kan inte komma på någonting. Utan då måste du säga att, men du är ju fascist.
Ja, precis. Nej, men jag tror också att det som blir en konsekvens av de här allt mer, alltså att kraften i kategoriseringarna, de blir mer och mer extrema, och det som sker i dig är ju också att du inte längre tillåts möjligheten att förändra dig. Det tycker jag vi har en oerhört svag kapacitet idag, generellt i samhällsdebatten och som människor, att kunna tänka att jo, men jag tyckte på ett visst sätt då. Jag hade den uppfattningen. Ja. Jag såg på livet på det där viset vid den tidpunkten i mitt liv. Nu tänker jag annorlunda. Ja. Man måste ju rimligen kunna förändra sig under en livstid, men möjligheten att förändras tycks krympas snarare än expandera. Ja, trots att vi har alla möjligheter egentligen att ha 3-4 olika både personer och personer under en livstid.
Ja, absolut. Och det är väl ändå det rimliga att tänka att man är stadig förändring. Att man inte är status på det sättet. Och det är något som är så oerhört tragiskt i samhällsdebatten idag. Någon skriver en text och det är någon som kommer på, ja, men för 5 år sedan skrev det minsann det här. Och då ska man leta upp den här tweeten eller texten eller vad det nu kan vara. Liksom, ja, men det har hänt saker på 5 år. Man kanske har läst några böcker. Man kanske har gjort sig några erfarenheter. Ja. Man kanske har träffat människor som berättar något för en. Eller så kan det också vara så att verkligheten har förändrats. Och när verkligheten förändras, så tror jag att det är nödvändigt att också reflektera över sina egna slutsatser.
Nej, men precis, och det tror jag att det skulle jag önska att fler gjorde. Att när man blir påkommen då, påkommen inom citationstecken, med en sån där, du tyckte ju inte det för 5 år sedan.
Nej,
att man faktiskt kan bara, ja och.
Ja, alltså, precis.
Jag har ändrat mig.
Ja.
Tittar vi på den politiska debatten, så är det ju, vår nu avgående statsminister har ju ett otal gånger hamnat i läge där han blir påkommen med att han säger på tvärsen med vad han tidigare hävdat. Ja. Vi såg det inte komma, det här är ju en utveckling som har pågått under decennier, säger han sen då. Så det är svårt att vända klankriminalitetens utväxt och sådär. Tänk om man istället hade en politiker som kunde säga så här, oberoende av vilket parti, jag skulle älska den då. Ja, jag var av den uppfattningen vid den tidpunkten. Men sen har jag fått ta del av, precis som du sa då innan, jag har läst de här rapporterna, jag har tagit del av utredningar. Jag har också rest runt i Sverige och konstaterat att när jag pratar med människor så har man en annan bild av detta.
Precis,
och därför har jag ändrat min
uppfattning.
Och det
har jag tagit intryck av. Det skulle väl varit betryggande, tycker jag. Jag minns min grundutbildning, eller grundutbildningen i teologi, så hade jag en föreläsare som, när vi ställde frågor studenterna, ibland så svarade han så, jag kan faktiskt inte svara på den frågan, men jag tar reda på det till nästa gång. Mm. Och jag kände sånt oerhört stort förtroende för just honom, Lars Olarmgard heter han förut, en fantastisk föreläsare och människa på alla sätt. Därför jag visste att när han sa någonting, när han faktiskt svarade på frågan, jo så här och så här, då visste han att det stämde. Därför när han inte var 100%, då väntade han med att svara till nästa föreläsning. Sen hade jag andra föreläsare som alltid svarade och som svamlade kring någonting. Och man kände direkt, alltså du vet inte vad du har röven henne.
Nej.
Men du kan inte erkänna det liksom.
Nej.
Så det tror jag att faktiskt erkänna ibland att man inte vet. Att erkänna ibland att ja, jag har ändrat uppfattning för jag liksom... Jag fick ett bättre argument.
Ja, precis.
Det är en styrka, det är inte
snyggare att göra det så än att försöka så att säga...
men det har jag alltid tyckt.
Ja, eller maska sin tidigare persona och bara fast man egentligen har tagit på en ny mask på ansiktet. Ja. Jag tänker inte nämna namn, men Jerzy Skanetski till exempel.
Det är ett tydligt namn, du kommer där.
Jo, nej, men det är väl absolut precis den här veckan när vi har haft en ny BRÅ-rapport.
Precis,
hoppandet emellan olika positioner, olika verklighetsbeskrivningar är oerhört signifikativ i hans fall. Men han så att säga gör ju inte den här markeringen av att jag hade fel tidigare. Nej. Som man
men
önskar.
Det är så intressant för att många av de här kriminologerna som under lång tid, kriminologer och debattörer och allt vad de nu är, som under lång tid förnekat att det finns en överrepresentation när det gäller kriminella handlingar bland första och andra generationens invandrare. De säger nu så här istället när de då är ställda inför en alldeles färsk rapport som slår fast det här sambandet. Ja, men det här är ju ingen ny kunskap. Det här har vi ju vetat länge.
Ja, precis.
Men det var inte så du hanterade innan.
Nej.
Mm. Utan nu bör de istället säga att ja, det här har vi vetat länge. Men det är egentligen ointressant. För det intressanta är orsakerna. Ja, men varför har ni inte funderat över det om ni har vetat det länge? Alltså det blir ett oerhört märkligt resonemang som jag tror urholkar människors förtroende också för stora statliga myndigheter som Brottsförebyggande rådet och för politiker, opinionsbildare och så vidare.
Ja.
Har det blivit en madame med skunk bak och fram.
Hur tänker du kring sociala medier? För det har jag funderat på. Och glappet emellan person och persona. Vi har ju ägnat mycket tid åt att prata om offentliga personers glapp. Men idag har ju alla människor...
Alla en möjlighet att skapa en persona.
En publik persona, så att säga, verkligen. Och jag lyssnade på Jonas Karlsson, författaren och skådespelaren, Jonas Karlsson, han är författare och skådespelare.
Precis, ja.
Han sommarpratade och han avslutade med att säga att han inte har sociala medier. Han har varken Instagram eller Facebook eller något sånt där. Och så, som jag minns, det är fritt från mitt minne då, så säger han att när han i början avstod från detta och alla andra skaffade, så fick han ett sånt beröm för detta då, att du klarar av att inte ha det, vad skönt det måste vara. Ja. Sådär, va? Men han på senare tid så märker han att den här frånvaron av att han exponerar sig, att han är tillgänglig på sociala medier, är något som snarare uppfattas som skumt. Eller, alltså det är udda, det är så, vad är det du döljer? Ja. Varför visar du inte dig? Så att vi är så vana vid idag att man har liksom fri inblick.
Precis. Man förväntar sig på något vis.
Få se någon annans kök eller få se vad som sker dagligen och stundligen i andra människors liv. Mm. Men det är kanske inte någonting som, det är så här, borde det inte innebära att man kan hålla ihop person och persona bättre? Men jag tror inte det, jag tror tvärtom. Att det liksom, det glappet ökar genom att man har den här publiceringen hela tiden.
Jag har också en känsla av att en del människor iscensätter ju saker bara för att de ska kunna lägga upp sina sociala medier. Alltså om de inte hade haft Facebook så hade de inte lagat den här maträtten eller arrangerat de där blommorna eller liksom låtsat att deras man har köpt en present till dem. Jag har liksom några väninnor som på min Facebook alltid lägger upp som liksom, de har fått så otroligt mycket blommor och presenter och grejer av sin man. Och ibland undrar jag liksom, har de verkligen fått det eller har de själv gått och köpt det? Bara för att, därför så kanske man vet att, men jag vet att de har inte det så himla bra.
Nej.
Men allting här som de lägger upp tyder på att de har en enormt harmonisk och liksom romantisk och kärleksfull relation. När man vet att verkligheten är en annan. Mm. Och jag tänker att det där iscensättandet av en verklighet som inte är helt sant. Det är också ett sätt att besvärja det som faktiskt pågår. Och ett sätt att liksom i alla fall utåt skapa det liv som man tycker att man vill ha.
Mm.
Därför det är väldigt få människor som lägger upp bilder liksom på snoriga unga som är sjuka eller liksom den där diskbänken som är väldigt dåligt avtorkad och så vidare.
Lägg ut, Ann.
Ja, precis.
Nu vet du vad gör du.
Ja, men jag ska göra det bara för att hänga ut min man.
Ja. Nej, men det ligger mycket i det. Och jag tänker att just alltså Goffman och de här, alltså våra masker och våra precis. Jag. En del av kritiken mot honom handlade ju om att, men menar du då... Alltså, hans idé är ju att vi är alla skådespelare på en scen.
Precis.
Och vi ikläder oss i olika roller och olika masker. Och vi, Ann och jag har talat om detta som... Du och jag har talat om det som person och persona. Precis. Men han talar om våra jag och masker. Finns det då ingen kärna i oss? Finns det ingen autenticitet egentligen? Mm. Och då uppfattar jag som att han menar ju att det gör det ju visst. Mm. Det gör det visst. Det är liksom, det är den vi använder oss av. Och men vi slipar på den och vi framlägger olika sidor av den i olika situationer. Mm. Och det är ju egentligen någonting vackert i det kan jag tycka. Mm. Det vill säga att man inte bara vräker ut alla delar av sig själv på en och samma gång.
Man hushållar lite med det.
Ja, och man anpassar sig för sammanhanget.
Ja, alltså, precis.
Och förstår att här kanske inte det passar att jag kommer med en väldigt detaljerad berättelse om någonting som hände hemma igår kväll eller något liknande. Precis. Utan jag får så att säga sätta på en annan mask.
Men det är väl någon slags social kompetens vi pratar om egentligen. Mm. Och jag tänker att det är väl också... Det upplever väl alla människor att man förstärker i olika sidor av sin personlighet mer eller mindre beroende på inte bara sammanhanget utan också sällskapet. Att tillsammans med en del människor så blir man lite roligare och lite bättre. Och i ett annat sammanhang så... Alltså, jag till exempel att jag försöker undvika att umgås med människor som är hemfallna åt depressioner eftersom jag själv är det. För jag känner att då bekräftar vi bara varandras liksom, jag vet inte, rätt så dystra inseende till livet. Att jag tycker om att umgås med människor som har mycket energi för då liksom aktiveras den sidan hos mig själv på något vis. Så man är ju påverkad, precis som när man kommer hem till sina föräldrar, då påverkas man i det och slungas lite tillbaka i den som man var tidigare och så vidare. Så jag håller med, men det är något vackert i det. Dels en förmåga till anpassning, men också det att vi är så beroende av varandra, att vi påverkar så mycket av varandra. Ja. Det säger också någonting om faktiskt hur förödande det är när andra människor definierar oss som någonting som vi inte kan identifiera oss med själva.
Ja.
Alltså det är maktutövandet som finns i detta.
När jag blev inringd till ett sånt här debattprogram en gång så sa kastaren där, eller vad vi ska kalla personen som sätter upp panelen. Vi tycker det är så bra med dig för du är ett kinderägg.
Jaha, ett kinderägg?
Ja, och då frågar jag också, vad menar du?
Ja.
För jag känner mig inte riktigt som ett ägg.
Nej.
Nej. Jo, därför att du ser trevlig ut och du kan något. Och så har du ju åsikter också.
Men det där liksom, när jag har varit med i sådana program så har det faktiskt varit så att liksom helt skamlöst har någon där, en researcher, någon sagt, ja men det är ju bra liksom, om, nu ska du prata med honom, han tycker så det är bra om du ändå liksom intar den här ståndpunkten. Så bara, va?
Mm.
Alltså att man faktiskt blir tilldelad roller. Och det är ju liksom så mycket Goffman så att det sprutar om det. Därför då blir det ju verkligen bara dramaturgi av allting och allting blir ju bara ett skådespel. Men jag har nu landat i slutsatsen att det är ett ganska bra sätt att förhålla sig till offentligheten och till de personer som vi tilldelas. Att det är inte på riktigt.
Nej. Mm.
Allting det här är bara ett spel med förväntade replik och förväntade reaktioner och liksom tilldelade roller. Men det är också skönt när man liksom känner att jag accepterar inte den här rollen. Och sen har man ett arbete att göra det när man ska ta sig ur den rollen på olika sätt.
Men det är väl ändå vårt budskap att det är viktigt att göra det. Alltså vi börjar ju här i att dra episoder när vi har blivit tilldelade personer som vi har sen fått kämpa med att bryta ner eller bygga upp någonting annat som ligger närmare våra personer. Och det här handlar ju lite om hur kan man hitta vägar att göra det. Och det går ju. Jag tror att en lösning ligger också i just att acceptera detta hos sig själv, att man förändras.
Mm.
Att inte så att säga känna skam över det, känna skam över att man en gång var av en viss uppfattning och sen har man ändrat sig eller att man har i något skeende gjort saker som man kanske inte längre är superstolt över och så vidare. Så det, livet är på det sättet. Men ja, bättre att stå vid det då och säga att ja, men då trodde jag på detta, eller då gjorde jag sig av de här skälen.
Precis, precis.
Nu har jag andra bevekelsegrunder och här lägger jag fram dem. Och så får ni, du får ju åhöraren eller publiken bedöma det då.
Ja, men jag tror att man har en absolut rätt att definiera sig själv. Och det går ju de flesta människor med på när det gäller sånt som att det finns ju en stor acceptans idag för att människor har rätt att bestämma vilket kön de tillhör till exempel. Det är ju oerhört kontroversiellt att säga att man inte går med på det. Och då är det så märkligt att man samtidigt tar sig rätten att definiera den andra ideologiskt på tvärs med vad den personen själv anser. Så jag tycker att rätten att definiera sig själv, den äger faktiskt du och jag på olika sätt. Och den ska man hålla på, och man ska inte... Man ska inte acceptera den roll man blir tilldelad helt enkelt. Utan Nej. Faktiskt vara den som man själv säger att man är. Inte den som andra säger att man är.
Nej, precis.
Det tror jag är viktigt.
Håll ihop.
Håll ihop och håll stilen. På olika sätt. Vi hörs igen nästa söndag. Hej då.
Hej.
Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?